Nå hører du på en preken fra en gudstjeneste i Sandefjord evangeliske menighet.
God dag alle sammen. Vi fortsetter i 1. Peters brev. Og Peter har lagt en grunnlag i dette brevet. Han har snakket om evangeliet. Han har snakket om å strive etter hellighet. Nå kommer han til å bli veldig praktisk og svare på en ekstremt viktig spørsmål. Hvordan lever vi i denne verden slik som den er? Dette er kanskje ikke et spørsmål vi ønsker å svare på. Vi ønsker kanskje å leve i en bedre verden, ikke sant? Men likevel, kristne lever i en verden som ikke er deres hjem. Det er lett for meg selv som fremmed og utlending, og andre her som ikke er født eller oppvokst i Norge, å føle dette. Vi er eksil. Vi er utlendinger. Men nå snakker jeg ikke bare om meg selv og Bob og Mary Scott og noen få andre her. Jeg snakker om oss alle. Før var denne verden hjemmet vårt. Vi var verdens borgere. Men nå vi skifter troskap, når vi blir kristne, blir vi borgere i himmelen. Som 1. Peter kapittel 2 vers 9 sa, en utvalgt akt, et kongelig presteskap, et hellig folk, vers som pastor Allen snakket om siste søndag. Og vers 10, dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk. Og derfor vil 1. Peter 2-13-20 nå handler om kristnes forhold til autoriteter. I avsnittene vi skal se på i dag, skriver Peter om de forholdet vi som kristne skal ha til myndighetene i landet, konge og regjering. Men før det må vi se på oss selv. Vår sjel og vår oppfølelse som kristen i et samfunn som lever i en verden slik som den faktisk er. Kan du åpne Bibelen til 1. Peter, kapittel 2. Og vi skal lese fra vers 11-17. Og det står, 1. Peter, kapittel 2, vers 11-17. Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres far blant hedningene være god, så at de skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dagen når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerningene dere gjør. For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning, enten det nå er en konger som den høyeste, eller landshøvdinger, som er utsendt fra ham for at de skal straffe dem som gjør ondt og hedre dem som gjør godt. For slik er det Guds vilje, at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og uvitnende mennesker. Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjener. Vis alle ære. Elsk brødrene, frykt Gud er kongen. Disse versene kan deles inn i tre punkter. Først, en negativ kommando, og det er i vers 11. To, så en positiv kommando i vers 12. Og til sist, underordne dere menneskelige ordninger, og det er vers 13-17. Så la oss begynne med det første, en negativ kommando, og det er i vers 11, som står, «Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen.» Så det begynner med disse to ordene, «Mine kjære». Disse kristne folkene er dyrebare for ham, på engelsk «beloved». Det kan oversettes «dere som er høyt elsket». De ville ikke ha hørt jødiske ledere kalle sitt folk dette gjennom all sin litteratur. Det er et unikt kristen ord på denne tiden. Och Peter är pastor och han älskar folket sitt. Och han kommer till att se något vanskeligt till dem. Han ska fortälla dem hur de ska förhålla sig till regeringen. Hur de ska förhålla sig i familjen sin. Så han vill att de ska veta att han är glad i dem. Han sätter pris på dem. Men jag tror han också vill att de ska veta att de är älskade av Gud. Husk det vi har gått igenom tidigare i detta brevet. Kärligheten Kristus har till sitt lidande folk. Evangeliet som frälser syndare vid att de blir fött på ny. Han vill att de ska veta vem de verkligen är. Kära, beloved, helt älskat. För det kontrasten till våran världen ser dem är långt från våran Gud ser dem. Världen ser på dem med förakt. Som ett hindre. Som människor i uttakt med samfunnet. De blir förkastade av världen, men de är älskade av Kristus. Grundlaget är lagt i detta brevet. Vi brukade 3 veckor på grundlaget för din tro. Du är älskad på grund av evangeliet. Du är älskad på grund av vem du är i Kristus. Du är älskad inte på grund av det du har gjort, men på grund av vem du är i Kristus. Du är kär för Gud. Tänk på vem du är i Kristus. Du tränger denna trösten på grund av det som kommer. I vers 11 det står: mina kära, jag förmanar er. Stopp där. Efter att ha sagt mina kära, brukar han det starkaste ordet för att spöra. Och förmanar. Han trygger med sin älskade menighet. Så brukar han 2 ord vi har sett tidigare i detta brevet. Vers 11, det står: mina kära, jag förmanar er som främmande och utlänningar. Stopp där. Främmande och utlänningar. De är kära och de är främmande och utlänningar. Det är gott att märka sig att han inte ser att de bara blir sett på som främmande och utlänningar av världen. Men de är faktiskt främmande och utlänningar. Det är en del av identiteten deras. Dere som är kristen. Du förstår detta, inte sant? Denna världen plejde att vara vårt hem. Vi följde oss komfortabelt med att vara som alla andra, inte sant? Det följdes riktigt att söka efter det alla andra gjorde. Vi snackade slik de snackar. Vi gjorde slik som de gör. Vi hade de samma prioriteringarna som alla andra runt oss. Vi var borgare av denna världen. Men så skedde det nu. Vi är icke som dem längre. Vad skedde? Vi blir fött på ny. Icke av förgängliga, men av oförgängliga sad vid Guds ord som lever och blir. Som står i 1 Peter kapitel 1, vers 23. Ett sted som var vårt hem blir ett sted vi icke längre tillhörde. Stedet ändrar sig icke, men vi förändrat oss. Våra önsker ändrat sig, våra prioriteringar ändrat sig, våra planer och våra kontorutskrifter ändrat sig. Och detta var ett resultat av att vara älskad av Gud. Vi blir frälst och vi blir främmande, utlänningar. Har du någon gång hört om motkulturschock? På engelsk, counterculture shock. Det är när du är utanför landet ditt 1 år eller mer. Men så kommer tillbaka och ting följs rart. Det är vanskeligt att förklara för någon som inte har upplevt det. Någonting du en gång trodde var normala och riktiga följs nu fel och farliga, ologiska, chockerande. Du drar tillbaka till hemlandet ditt med nya ögner och öra. Slik var det för dessa högt älskade, främmande utlänningar och se på världen runt sig. Likväl var detta inte bara mot kulturschock. De hade också mistet sina statsborgerskap. De var i världen nå med medeltidlig uppehållstillelse utan att ha full statsborgerskap rättigheter. Det var den de var nå och de blev behandlade slik av naboer, kollegor, kunde och till och med familj. Det följer känt ut. Har du någon gång upplevt det? Låt mig dela en upplevelse från en person som bor i ett land. Jag vill inte ge detaljer om personens namn eller landets namn. Denna personen blir statsborger. Han beställde en passavtal. Nästa lediga dator för avtalen hans var nästa uke. Inte så värst. Han tog med sig förekort. Avtalen tog 10 minuter. Han fick passet i postkassen 2 uker senare. Kontrasten. För han blev statsborger. Han beställde tid för visum. Nästa lediga dator för avtalen hans var om 6 månader. Oh nej, kanske 1 år. 20 sidor med papperarbete, 30 minuters möter, behandlingstid, 1 år eller mer, visst det var något galt i papperarbetet. En ändring hade skett. Statsborgerskap gav flera rättigheter och flera privilegier. Underligt sett är den kristna verkligen en utlänning. Visst någon spör dig, varför är du annorlunda än alla andra? Varför lever du inte som alla andra? Vad är svaret ditt? Ditt svar. För det jag inte är härifrån. Jag plejde att vara det. Men inte nå längre. Jag kommer från ett annat sted. Det är gott att huska på att det inte är baserat på våran vi har det. Några gånger vill du inte följa dig som en himmelsk borger. Vi är inte av denna varan. Vi är främmande och utlänningar. Och vi är älskat. Med detta i tankarna har Petrus sagt klart att dessa kristna är kära. De är främmande och utlänningar. Och därför uppfyllde han dem till att uppföra sig slik. Vad blir dessa kristna uppföra till att göra? Han har förtalt dem att han älskar dem. Han har förtalt dem deras status i världen. Och nu kommer den raska, klara kommandoen. Vers 11. Det står, mina kära, jag förmanar dere som främmande och utlänningar att dere avstår från de ködliga lyster som strider mot själen. Avstå. Total avhållenhet. Detta är inte bara hud han snackar om. Detta är förbindelse mellan den fysiska kropp och den fallna mänskligheten. Vi är ködliga, syndiga. Detta är annorlunda för själen. Själen är den icke-material dig. Den sanna du, dig. På engelska, the true you. Och 1 Peter 4, vers 2 står, slik att det icke längre ska leva ett människas lyster, men efter Guds vilja, den tiden det ännu ska vara i köde. Vi förändrat oss. Och det blir kamp. Romerna kapitel 7 snackar om detta. En kamp med den andliga sidan av dig och det kärdliga. Idag läste vi från Jakob kapitel 4. Och vers 1 det står, varför kommer all ufreden? Och varför kommer all striden bland er? Är det icke från lysterna som före krig i lämmenes dere? Så kamp med vad? Vers 11, det står, mina kära, jag förmanar dere som främmande och utlänningar att dere avstår från de ködliga lyster. Lyster. Starka önske. Onde. Nästan alltid bruk negativ i Bibeln. Markette livene våre för vi i det hela taget visste att det var ont. Lyster. Stark önske. Lyster får oss till att följa oss i livet. Det kan vara ett usynt önske om mer än vi tränger eller lyster som en av sexuell natur. Lyster lover något som ser ut som uppfyllelse. De som följer sina lyster söker efter liv, helhet och till fredstillelse. Det är därför lyst följs ut som att leva. Men Peter ser avstå och han ser varför. Varför? Varför ska du inte få allt du vill ha? Varför ska du inte omfavna dina lyster? Varför ska du inte jaga efter dem? Varför ska du inte ge dig till dem? Varför ska du inte lita till lysternas löfte? vers 11. Mina kära, jag förmanar dere som främmande utlängare att dere avstår från de ködliga lyster som strider mot själen. Peter säger avstå från det för de strider mot själen. Strider. På engelsk det är översatt till waging war. Krig mot den själ. Vi snackar om den själ. Vi snackar inte om ditt kött längre. Vi snackar inte om den delen av dig som vill dö, bli lagt i en kista för uppståndelsen när det blir gjort mycket bättre. Vi snackar om en krig för den själ. När vi tänker på krig på denna tiden är det lätt att tänka på vad som skedde nu i Ukraina. Det är många ting som krig förde till. Några gånger dåliga ting. Några gånger följer krig till goda ting. Men en ting är säkert. Krig förde till massavis av död. Kött, lyster, de prövar att dräppa din själ. Därför ger du dig inte. Det är därför du kämpar. Det är därför du lär dig självkontroll. Det är därför du är i Kristus. Det är därför du vaktar ögonen dina. Det är därför du kämpar för livet ditt. Det är därför säger Jesus i Matteus kapitel 8, vers 8. Om din hund eller din fot frister dig till fall, då håll den av och kast den från dig. Det är bättre för dig att gå halt eller vanförd in till livet än att ha bägge händer eller bägge fötter och bli kastad i den eviga eld. Risikören kunde inte vara högre. För det själen den är av stor värde. I krig är det en sejrherre och det är en taper. Det är kamp om själarna för ungguttarna som är i menighet vår. Det är en kamp om själarna för ungjäntorna våra som är i menighet vår. Det är en kamp om själarna till fäderna som är i vår menighet. Det är en kamp om själarna till mödrarna som är i vår menighet. Det är en kamp om själarna till de som är ugift i vår menighet. Köret ditt är sultant. Det längtar efter mer. Du är på en slagmark. Det är så många fristelser. Timer och timer med underhållning på internet. För att göra själen den slöv och för kampen som pågår. Syndig, begärlig uppföljelse på tv. Önsket om att vilja mer eller vilja ha mer. Större hus, finare bil, flera ting. Bättre det ena eller bättre det andra. Önsket om att prioritera fel. Om att lägga den tid, pengar och energi i det som vill bli ödelagt. När Jesus kommer tillbaka. Istället för att investera i det som är evigt. Din själ. Och människornas själer. Och du må fortälla dig själv vem du är. Främmad. Utlänning och älskad av Gud. Och du må fortälla dig själv att de listerna som lovar dig liv före till dö. På universitet hade jag detta verse på vägen min. Galaterna kapitel 6 vers 8-9. Den som sår i sitt kör ska hösta fördärvelse av köret. Men den som sår i onden ska hösta evig liv av anden. Men la oss göra det goda och icke bli trötta, för vi ska hösta i sin tid så sant vi icke går trött. Markus 8, vers 36, vers 37 säger, varför var gagne det ett människa om han vinner hela världen men tar skada på sin själ? För vad kan väl ett människa ge till värdelagt för sin själ? Avstå från de ködliga lyster. Så vad med dig då? Är du i krig? Kämpar du för att avstå från köra? Eller förtär det dig? Stolar du att du är kär för Gud men glömmer helt att du är utlänning i denna världen? Eller förer du uälskad av Herren? Prövar du att skylla kristendomen din och låta som du är från denna världen? Kämpar du för själen din? Detta är icke vårt hem. Icke tro lögnerna om att det denna världen har något att tillbe som vill tillfredsställa dig. För när prövelse kommer vill du icke ha hopp i lidelse. du vill bli knust under lidelse. Vet vem du är, du som är kristen, och lev slik. Ändra prioriteringarna dina, fyll tankarna och dagarna dina med att huska vem du är. Lev för evigheten och icke bara för de nästa 50 åren av livet ditt. Avstå från de kedjeliga listor som strider, som krigar mot själen. Det var det första poäng, avstå. Och de nästa två punkterna är mer kortare. Så punkt 2, en positiv kommando. Och det är i vers 12. Det står, la deras far bland hedningarna vara god. Så att de skönt de baktalar där som ugärningsmän likaväl må prisa Gud på den dagen när han besöker dem. För de ser de goda gärningarna där de gör. För ett flott vers. Det börjar med, la deras far bland hedningarna vara god. Det är ett åtak i några menigheter som säger, förkynn evangelia, om nödvändigt bruk ord. Poängen med åtak är att du inte tränger att förtälla folk evangelia. Du kan bli frälst med bara att se vården du lever livet ditt. De kan bli frälst som. Detta är inte sant. Men det är en annan fara. Faren för att gå i den andra gröften. En gröft som kanske vi som älskar våra biblar har lättare för att följa i. Och det är detta. Att vi tänker att så länge vi känner sanningen och kan kommunicera sanningen så spelar det ingen roll var vi lever. Detta är heller inte sant. Och se, sanningen är viktig, ja. Men detta är inte skilt från det att leva ett heligt liv. Tillbaka till vers 9. Det står, men det är en utvald akt. Ett kongeliga prästskap, ett heligt folk, ett folk till egendom. För att det ska förkynna hans storhet. Han som kallade det från mörket till sitt underfulla lys. Du kan inte välja om du ska dela evangeliet. Eller leva ett gudfruktigt liv. Du må göra bägge delar. Det spelar ingen roll vad du ser om det inte stöttes av livet ditt. Du kan ha den mest korrekta teologin i världen och leva som det inte är viktigt. Om du ser att något är sant eller viktigt men leva som det inte är det. Eller om du hela tiden unnskylder dig själv. Bete orden dina lite. Kristna blir kritiserade för icke att efterleva det de förkynner. Och detta är ödeläggande för de runt. Det är en grund till att de bibliska kvalifikationerna för äldsta och diakoner handlar om karaktärträtt. För de borde vara ett exempel för hela menigheten på våren de ska leva i henhåll till sanningen de känner. Vad ser de efter? Goda gärningar. Se på slutet av vers 12. Det står, la deras far bland hedningarna vara god, så att de skönt de baktalar deras som ugärningsmän, likaväl må prisa Gud på den dagen när han besöker dem, för de ser de goda gärningarna deras gör. Detta blir väldigt praktiskt. När vi snart ska snacka om våran vi ska uppföra oss i förhåll till regeringen, och autoriteterna i landet. God livsfödsel vill vara intressant för vantro och observera. Du har vockafulla ögonen på dig och du blir observerat. Som det står i Johannes 17, vi må vara i världen men icke av världen. Vi må uppföra oss på en god måte. Vi bor i en världen som icke känner Gud. Och hvis vi ska kalla folk till omvändelse så må vi leva med integritet, ära och ärlighet. Kanske detta ord gärningar ses på som en dålig ting för dig. Vanligtvis så går generationer fram och tillbaka på detta. Det går från vi är frälst av några så låt oss icke pröva att vara heliga till nästa generation. Som säger, vi må jobba hårt med att ha goda gärningar för vi blir frälst med att göra gott. bägge delar av fel. Vi är frälst av nåde. Vi är icke frälst av gärningarna. Men vi är frälst till att göra goda gärningar. Efesierna kapitel 2, vers 9-10 förklarar detta helt perfekt. Det står, begynner vers 8, det står, för av nåde är dere frälst. Ved tro. Och detta är icke av dere själv. Det är Guds gave. Det är icke av gärningarna för att icke någon ska rosa sig. För vi är hans verk. Skapt i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud förut har lagt färdiga för att vi skulle vandra i dem. Bli fett på ny och då avstå från kördliga listor och göra goda gärningar. Och se genom hela första Petrusbrevet, kapitel 1, vers 15. Men vara heliga i alla deras fred. 2, vers 15. Gör det goda. 2, vers 20. Tåla lidelse när dere har gjort gott. 3, vers 6. Saras barn är dere blitt om dere gör det goda. 3, vers 11. Han ska gå av vägen för ont och göra gott. 3, vers 16. För att de som lost deres goda fad i Kristus må bli till skamma i det de baktalar dere. Och 4, vers 19. Därför ska också de som efter Guds vilja må lyda overge sina själar till den trofaste skapare i det de gör det goda. Och hör också vad Jesus sa i Matteus 5, 16. Slik ska dere la lysa dere skinne för människorna så de kan se de goda gärningarna dere gör och prisa deres far i himmelen. Avstå och gör gott. Och vad är resultat av detta? Varför är detta så viktigt? Är vi icke frälst av nåde? Varför är det detta viktigt? Vers 12. Det står, la deres far bland hedningarna vara god så att de skönt de baktala dere som ugärningsmän likaväl må prisa Gud på den dagen när han besöker dem för de ser de goda gärningarna dere gör. Någon av dessa hedningarna vill en dag faktiskt ära Gud. De vill tillbe han. Sannefjord, evangeliska menighet. De vill se att du icke bara snackar. De vill förstå att det du ser är vart och vad det är för dig du lever det. De vill se att dig älskar det som Gud älskar. Och du värdsätter det som Gud värdsätter. Att du prioriterar det som Gud prioriterar. Och du handlar slik Kristus handlat. Våran ska vi leva i denna världen som den är? Vi må avstå från de kördiga listor. Vi må förkynna sannheten. Och vi må göra gott. Någon kan baktala oss som onda gärningsmän. De kan omringa dig och kan faktiskt dräpa dig. Men dåskapen deras vill bli avslöjad vid Kristi domstol. Men det vill också vara människa i himlen som du har förtalt evangeliet. Som du har levt samman med på en kärlig måte. Och de vill vara där när Jesus kommer tillbaka. Och de vill prisa Gud på grund av att Herren brukar dina ord och din omsorg till dem. De vill omvända sig och de vill bli frälst för det du talte och levde efter evangeliet. Så punkt 1. Avstå från det kördiga. Du är i en krig. Husk vem du är. Älska och icke älsket och icke av denna världen. Och punkt 2. Håll uppförelsen den ren och god. Förkynna evangeliet och efterliva evangeliet. Och det sista punkt. Punkt 3. Underordna dere mänskliga ordningar. Och det är vers, låt oss läsa först, vers 13-14. Det står, för Herrens skild ska dere underordna dere under en var mänsklig ordning. Enten det nu är en konger som är den högsta, eller lands hövdingar som är utsedd från ham för att de ska straffa dem som gör ont och hedra dem som gör gott. Vänt lite, Peter. Vänt lite. Sa du icke nettopp att vi icke var borgare? Att vi är främmande och utlängare? Att vi har en större konger? Vi är frälst av nåda. Vi är frier. Vad menar du? Vers 13. För Herrens skild ska dere underordna dere under en var mänsklig ordning. Underordna är icke ett pent ord i samfunnet idag. Det blir sett som svaghet. Och likväl, hvis Kristus var i stand till att underkasta sig världens lover i det småla ting, som för exempel att betala skatt, och i de stora tingarna som kostar ham livet, då skulle vi icke se underkastelse eller underordna som en svag ting. Romarna kapitel 13, vers 1-7 säger detta. Var och en ska underordna sig de myndigheter han har över sig. För det är icke övrighet utan av Gud. Men det som finns är insatt av Gud. Den som sätter sig upp mot övrigheten står Guds ordning emot. Men det som står emot ska få sin dom. För det som styr är icke till skräck för dem som gör gott, men för dem som gör ont. Vi vill slippa att vara rädd för övrigheten, så gör det goda. Då ska du få ros av den, för den är Guds tjänare till gången för dig. Men gör du det som är ont, då frykt. Den begär ju icke svaret för ingenting, för den är Guds tjänare en hävne till straff över den som gör det ont. Därför är det nödvändigt att underordna sig, icke bara av frukt för straffen, men också för samvittighetens skild. Därför betalar dere ju också skatt, för de är Guds tjänare som nettopp tar vara på detta. I alla det dere skilder dem, skatt till dem som har krav på skatt, tål till dem som har rätt till tål, frukt till dem som ska fruktas, ära till dem som bör äras. Vad är det första du tänker när du hör detta? Hörs det icke väldigt låst och ufritt ut? Vickelig Paulus och vickelig Peter? Menar du att vi må visa respekt och underordna oss autoriteterna? Själv om vår egen förstånd och dömekraft kanske någon gång går emot vad de säger? Vi ska underordna oss en var mänsklig ordning. Hörs icke det ut som att bli lagt bond på och respektera trafikreglerna mitt på natten, för exempel? Är vi icke fria i Kristus? 1 Peter 2:16 står det: som fria ska dere icke vara slika som brukar friheten som påskud till att göra ont, men som Guds tjänare. Ja, vi är fria, men vi väljer att bruka vår frihet till att tjäna Gud. Och Gud säger, underordna dig all mänsklig ordning. Lägg också märke till att Peter icke ger någon undantag. Icke ett. Ja, vi vet att det finns undantag. Men han fortäller icke om dessa undantagen i detta avsnitt. Jag gäter att dessa kristna mer sannsynligvis ville vara ulydiga mot mänskliga ordningar istället för att adlyda dem. Föl tyngden av det. Och våren hon häver Peter detta. Vers 13. För Herrens skild. Många av dessa ville ha varit hedningar som nettopp kom till tro. Många ville också ha kommit från judisk arv och ha varit väldigt misstänksamma ovanför regeringens involvering i allt de har gått igenom med Roma. Och kapitel 4 snackar lite om våren de var. De hänger sig till all slags sensualitet. I deras gamla liv var detta deras motto. Det är mitt liv och jag ska göra vad jag vill. Och här Peter säger nej. Vers 13. För Herrens skild ska dere underordna dere under en var mänsklig ordning. Det är ingen högre motivation för den kristne. Gör det för Herrens skild. Är du en kristen? Är du en tjänare för ham? Har du omvänt dig av dina synder? Tror du på Kristus? Tror du på Bibeln? Har du förpliktat ditt liv till att följa Herren? så underordne dere. Og vers 13, det fortsetter, det sa, enten det er nå er en konge som den høyeste, og vers 14, eller landshøvdingene som er utsendt fra ham, for at de skal straffe dem som gjør ondt, og hedre dem som gjør godt. Kongen i dette vers er en referans til overordnet myndigheter i landet, og landshøvdinger er en referans til den ansvarlige i området. Vi vil se begge disse referert til i Johannes 19, vers 13-16, når Jesus står foran Pilatus, og den ypperste presten har svart, vi har ingen annen kongen enn keiseren. Keiseren var kongen der, og Pilatus landshøvding. Herskere som spilte en rolle i Kristi død. Herskere som Kristus underkastet seg. Og 1. Peter 2, 13-14 sa, enten det er en konge som er den høyeste, eller landshøvdinger, underordne dere. Og Peter gir også en annen motivasjon. Hvorfor? Hvorfor skal vi gjøre dette? Vers 15, det står, for slik er det Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker. Så det er to måter vi er i stand til å stille tapelige menn på. Og det er dette. Først, underordne oss myndigheter. Og to, lev rettferdig. Vi må gjøre rett. Hvis ikke vil vi være skyldige og i å være hykler. Jeg bryr meg ikke om hvor mye du vet. Hvis du ikke er villig til å gjøre rett, eller, og som står i vers 16, ikke bruke friheten, den som er dekker over det onde, så betyr ordene dine lite. Du kan ikke tjene både Gud og ditt kjød. Du kan ikke rettferdiggjøre den ulovlige aktivitet, den ved å si, jeg er en kristen, så det spiller ingen rolle. Du bør være eksemplarisk i den handlingen, og så tåpelige mennesker ikke kan ta deg til å gjøre feil. Ikke bryt loven, ikke lyv, eller gjør noe som er etisk umoralsk, eller stjel. Ikke bruk unnskyldningene om at det gjør livet din enklere, eller det sparer deg penger, eller det tjener familien din bedre, eller det tjener menigheten å være ulydig på sånn og sånn måte. Vers 16 og 17, det står, som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere. Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud, er kongen. Og hvem var kongen da Peter skrev dette? Nero. Den samme mannen som hadde myndighet da Peter ble dømt, korsfestet og døde. Kristne skulle underordne seg ham. Se bredden av dette budet. Når du hører dette, går tankene dine sanseligvis til alle de forskjellige unntakene. Hva med sånn eller med sånn? Men Peter er også klar over alle unntakene. Husk at Peter i Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 5, gjorde motstand når folk ba ham ikke forkynne. Han sa han skulle adlyde Gud, ikke mennesker. Men nå regjeringer, eller jobbenden, eller andre menneskelige institusjoner prøver å overta Guds autoritet, så må de virke for Gud. Vi ser dette også i Daniel, kapittel 6. Daniel var en eksemplarisk innbygger i Babylon. Helt til de fortalte ham at han ikke kunne be til Gud. Det var som om Daniel ikke engang hørte kongen, fordi kongen prøvde å gå inn i Herrens domene. Kongen gikk inn i området hvor han ikke hadde rett til å komme inn. Og Daniel sa at han kom til å adlyde Gud. Og her er nøkkelen, så hør nå. Daniel var klar for å akseptere konsekvensene av sin ulydighet under den regjeringen. Det er derfor Paulus i Apostlenes gjerninger, kapittel 25, vers 11, sa, har jeg begått urett, og har jeg gjort noen som fortjener døren, så ber jeg meg ikke fri for å dø. Så, hva med unntakene? Jeg vil gi fem unntak som är gett i boken God vs. Government från Nathan Buzneks och James Coates. Det kan vara mer som kan försvaras med hjälp av Bibeln, men här är någon som är klara. Så först, undantag en ordre om att göra något. Visst de i auktoritetspositioner begår folk till att synda, må de troende inte göra. For eksempel, Herodes beordning magierne og sifra til ham hvor Jesus barnet befinner seg. I stedet, etter å ha blitt advart fra Gud i en drøm, venter de hjem på en annen måte i Matteus kapittel 2, vers 8-12. Unntak 2. En ordre som å slutte å gjøre det som er riktig. Hvis troende blir befalt om å slutte å gjøre det Gud befaler dem å gjøre, må de fortsette i lydighet mot Gud. For eksempel, Peter og apostlene ble berørt til å slutte å forkynne om Jesus, men de nekte å følge det. I apostlene og gjerningene, kapitel 4 og 5. Unntak 3. En ordre som kontradikts et annet nivå av sivil myndighet. Så hvis en lavere styrende myndighet motsier en høyere styrende myndighet, kan troende appellere til den høyere myndigheten for å unngå å erlide ordene gitt til den lavere myndigheten. For eksempel, når dronningen Esther, som appellert til kongen, som var en høyere autoritet, for å overvinne de åndsindere intensjonene til en mindre autoritet. Og det var Haman i Esther kapittel 7. Unntak 4. En ordre om å tie om myndighetens ondskap. Hvis en styrende myndighet åpenlyst bryter Guds lov, hadde troende rett til å fordømme denne autoritetens ondskap, selv om vi er kalt til å ha en holdning av underkastelse til de som er i autoritet over oss, er det ikke galt å irettesette deres syndige oppførsel. For eksempel, irettesatte døperen Johannes Herodes offentlig for hans incest og utroskap i Matteus 14. Og 5, til slutt, en ordre om å levere deg inn. Når en styrende myndighet forfølger Guds folk, han har troende lov til å flykte og gjemme seg. De skal ikke svare med vold, men de er heller ikke pålagt å overgi seg til en ond autoritet som søker deres ødeleggelse. For eksempel flykter David fra Saul da Saul prøver å drepe han i 1 Samuel 19 og 21. Eller Josef og Maria flykter fra Herodes for å beskytte livet til Jesu barnet i Matteus kapittel 2. Så, det finnes noe unntak. Og det kan være flere mer. Men det overordnede prinsippet er at vi skal underordne oss enhver menneskelig autoritet. Og hør nå, og det er viktig. Hvis en kristen er ulydig mot den sivile autoriteten av samvittighet, så gjør han det klar for å ta konsekvenserne av den ulydigheten. Og et siste sitat fra samme bok. Det står, er det mulig å være underordnet og ulydig mot regjerende samtidig? Ja. Vi kan praktisere sivil ulydighet mens vi opprettholder en underordnet holdning. Og hvordan? Ved ydmyk å utsette oss for konsekvenserne av vår sivil ulydighet. Erkjenner at vi ikke er regjeringen, men vi har et ansvar overfor Kristus. Når det ansvaret fører oss inn i konflikt med regjeringen, må vi tåle den konflikt nådig, ydmyk og underordnet. Regjeringen har rett overfor Gud til å gjøre det de mener er rett, og de vil bli holdt ansvarlige for det. Når de handler urettferdig, vil Gud avgjøre resultatet på slutten av dagen. Men vi kan praktisere sivil uryddighet mens vi opprettholder en underordnet holdning. Hvordan gjør vi det? Ved å betro oss til ham som dømmer rettferdig. Vi skal høre mer om dette neste uke. Så det er lett och ofta tänker, vad visst, och aldrig la Guds fulla vekt gruppa oss. Var underlagt en vad mänskliga institution. Jag vill icke behandla Fats lover med respektlöshet. Herren, till i mig. Jag vill icke lyva när jag betalar skatten min för Herrens skild. Jag vill icke bara godta de löverna jag vill. Vi må be, det är därför vi må be för regeringen vår, som står i 1 Timoteus kapitel 2. Ja, ha inflytelse i politiken, in politics. Vi kan stämma, var tydlig när det är korruption, men var också hederlig. De skulle hedra Nero, vi ska hedra vår regering. Var person satt i regerings smak blir placerad där av Gud. Vi kan ha biblisk grund till att hata några av deras politik, men vi må förhålla oss till dem biblisk. Sista spörsmålet. Vad är ditt förhåll till loven? Vad är ditt förhåll till offentliga myndigheter? Förstår du att folk vill se dina ärofulla handling överför andra och regeringar och det vill föra dem till att bli frälst? Är underkastelsen din synlig för vantro? Ser du hjärtat bli bevägat av handlingarna dina? Förresten, underordnar du dig myndigheterna och följer loven och respekterar myndigheterna? Döm dig själv efter Bibeln. Herren, ge oss nåde till att vara en människa som avstår av synd från synd, som håller sin uppförelse ren och som är villig till att underkasta sig var enaste lov i ett land på en biblisk måte. Herren, hjälpa oss.
Tack för att du hörde på denna präken. Önskar du mer information, besök sannefjordevangeliska.no eller vår Facebook-sida Sannefjord Evangeliska Menighet.